Här börjar Flamingomorgon av James Lee Burke. Inläst av Håkan Julander. I översättning av Hans Jakob Nilsson. För Jäntas. Dedikation. Till Martin och Jenny Bush. 1. Vi parkerade bilen utanför distriktsfängelset och satt och lyssnade på regnet som slog mot taket. Himlen var svart. Bilrutorna immiga av fukt och blixtarna pulserade som vita ådror i åskmolnen över golfen. Tant Lemon kommer att vänta på dig, sa föraren, Lester Benoit. Han var i likhet med mig en civilklädd polis från sheriffkontoret. Han hade polisonger och mustasch och fick håret lockat och friserat i Lafayette. Han tog alltid ut semestern på vintern och for till Miami för att kunna behålla solbrännan året om. Och varje år köpte han kläder som var moderna där just då. Trots att han hade levt hela sitt liv i New Iberia, så nära som på tiden i det militära, såg han alltid ut som om han just hade klivit av ett plan någon annanstans ifrån. Du vill inte så gärna träffa henne, va? Sa han och flinade. Nix. Vi kan gå in genom sidodörren och ta ner dem i hissen på baksidan. Hon kommer inte ens veta att vi har varit här. Nej, det är okej, sa jag. Ja, det är inte mitt problem. Men om du tycker att det känns svårt så borde du ha bett att få slippa uppdraget. Varför gör du sån affär av det förresten? Jag gör ingen affär av det. Skit i henne då. Hon är bara en gammal nigger. Hon säger att T-Bow inte gjorde det. Hon säger att han var hemma hos henne och hjälpte henne att skala kräftor kvällen när den där killen blev dödad. Lägg av, Dave. Tror du inte att hon skulle ljuga för att rädda sitt barnbarn? Kanske. Det har du jävligt rätt i. Kanske. Sen kastar han en blick mot parken vid Bayou Teche. Synd att förverkeriet regnade inne. Min förra fru hade tänkt ta med sig ungarna dit. Det är likadant vartenda år. Jag måste se till att komma härifrån. Hans ansikte såg blekt och glåmigt ut i skenet från gatlyktan genom den regnstrimmiga rutan. Han hade vevat ner en springa för att släppa ut cigarettröken. Kom så sätter vi igång, sa jag. Vänta en liten stund. Jag vill inte köra hela vägen dit upp i våta kläder. Det kommer inte att sluta. Jag röker upp cigaretten så får vi se. Jag gillar inte att bli våt. Du, Dave, säg mig en sak så här mellan fyra ögon. Är det här att skjutsa T-Bow till hans avrättning som stör dig, eller är det några andra hänsyn vi behöver räkna med här? Gatlyktan kastade skuggor som små rännilar av regn över hans ansikte. Har du bevittnat en avrättning någon gång? Frågade jag. Jag har aldrig behövt. Skulle du orka göra det? Killarna i stolen kände till spelreglerna. Skulle du göra det? Ja, det skulle jag. Han vände på huvudet och såg mig trotsigt i ansiktet. Det kan vara en plågsam upplevelse. Men allihop kände till reglerna, eller hur? Dödar man någon i delstaten Louisiana så råkar man ut för lite kraftig elchocksterapi. Säg namnet på en enda rik människa som har blivit stekt i den här delstaten. Eller i någon delstat alls för den delen. Tyvärr, jag kan inte gråta över de här killarna. Tycker du att Jimmy Lee Boggs borde ha fått livstid? Skulle du vilja ha honom utsläppt villkorligt igen efter 10,5 år? Nej. Nej, jag trodde väl det. Och här ska du få höra en annan sak. Om den killen försöker något med mig så tänker jag sätta en kula mellan tänderna på honom. Sen ska jag leta upp hans morsa och beskriva alltihop för henne på hennes dödsbädd. Vad säger du om det? Jag går nu. Kommer du med? Hon kommer att vänta, sa han och flinade igen. Det gjorde hon. I en genomdrängd bomullsklänning som var solblekt och urtvättad och klistrade sig runt hennes magra kropp som vått hushållspapper. Hennes mulatthår såg ut som ett trassligt nystan av gyllengrå ståltråd och hennes gulaktiga hy som om den var översållad av bruna småslantar. Hon satt ensam på en träbänk bredvid en häktningscell och nära hissen ur vilken hennes dotterson, T-Bow Latulé, som hon hade uppfostrat som sitt eget barn, inom några minuter skulle stiga ut.